Ja, enligt programmet så heter det här föredraget Kristna livet, vägen mellan två diken. Men om ni tittar på mitt papper så står det att de får ett annat vägen mellan två gröfter. Men det är det heter på norska. Så det blir alltid så när jag kommer till Sverige så blir jag lite språkförvillad. Så jag har lite problem med, någon gång så blir det väl till att det blir lite sån svorsk som man säger. Svorska. Men alltså vi ska tala om det kristna livet som en väg mellan två diken, två gröfter. Alla vägar har en gröft på varje sida. Många människor säger att Bibeln är vansklig att förstå. Och det har ju rätt i. Men de tar också fel. De har rätt om de förväntar att kunna gripa och förstå allt det Gud säger i sitt ord med sin fallna förnuft. För det är omöjligt. Bibeln är Guds uppenbaring av sin egen vilja och tanke och hjärta. Om vi dödliga människor fullt ut kunde förstå dybderna i Guds sinn, så ville vi ha varit Guds like män. Vi ville ha varit på samma nivå som Gud. Ja, vi ville faktiskt ha uppnått det Eva hoppet och uppnått när hon blev fristad av djävulen. Nämligen bli som Gud och känna gott och ont. Och vi vet ju hur det gick. Så ja, på en måte eller på ett sätt är Bibeln verkligen vansklig att förstå. Svår att förstå. För i Bibeln uppenbarar Gud sitt obegripliga väsen och sin ufattelige visdom. Vi vill aldrig vara i stand till att förstå disse med vår fallna förnuft. Alltså varken hans väsen eller visdom. Och det inrömmet också Paulus. Inrömmet är detsamma som att vedgå. Och Paulus han påminner oss om att så länge vi är här på jorden har vi bara en delvis kunskap om Gud. Om Gud, om oss själv och om världen. Han säger att nu ser vi i ett spegel, alltså en spegel, i en gåte, nu förstår jag styckevis, säger han i 1 Korintherbrevet 13. Men istället för att göra som många gör när de ska läsa Bibeln, nämligen att de ger upp för de inte förstår den, så prisar Paulus Gud för allt det han har uppenbart i sitt ord. Och han kan aldrig få nog av det. Han tillber en Gud som är större än oss och som har mycket dypare tankar än vi kan fatta. Gud har själv sagt att vi inte kan förvänta att vi ska klara att tränga in i hans gudomliga sinn och tankemåte eller tankesätt. Han säger, för mina tankar är icke deras tankar och deras vägar är icke mina vägar. Som himlen är höjd över jorden, slik är mina vägar höjd över deras vägar och mina tankar höjd över deras tankar, säger han genom sin profet Jesaja. Det som är speciellt med dessa ord som Herren talar genom sin profet Jesaja är att det gäller först och främst evangeliet. Den allmäktige och helige Gud kallar det eländige, svake, syndige människa till omvändelse. Och han önskar av hela sitt hjärta att tillge, förlåta och inbjuda oss dödliga människor in i sitt välsignade fällskap, sin välsignade gemenskap. Och detta är inte akkurat slik vår förnuft ville ha tänkt ut. Evangeliet om Guds nåde och förlåtelse är inte akkurat förnuftig. Men tänk vilken välsignelse det är för oss att Guds tankar och planer är så himmelhöjt över våra hävet och oss och våra tankar och planer. Gud var evig lovet för att det är slik. För tänk om Gud hade tänkt som oss när det gäller förlåtelse och frälsning. Da hadde vi vært fortapt, forloret. For da hadde vi måttet oppfylle det som skulle til for at vi kunne bli frelst. Og det ville vært umulig for oss. Så ja, på ett sett så har de rett, de som sier at Bibelen er svår å forstå. Men på et annet sett så tar de som sier at Bibelen er alt for svår å forstå, de tar så feil som det bare er mulig å ta feil. I innledningen til Jesajas bok forkynner Gud selv selve hjertet og kjernen i det kristne budskapet på en meget enkel måte. På et meget enkelt sett. Han sier, kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Hva kan vel være mer enkelt enn det? Og det samme gjelder Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Meget enkelt. Eller steder som andre Korinterbrev 5, 18 og 21, som dere kan slå opp selv, og Johannes, det skal stå 1. Johannes brev, det skal stå et ettal foran Johannes der, det er 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 1-2. Det er meget enkelt. Gud forlåter synder fordi hans egen sønn betalte skylden og sonet straffen. Av bare nåde og barmhjertighet, så tar han imot alle som vender seg til ham. Alle som tror dette herlige budskapet, ja, de har evig liv. Meget enkelt. Det finnes egentlig ikke mye som er svårt å forstå i dette. Selv små barn kan forstå at Jesus døde for dem på korset, og kan trøste seg med at Gud er glad i dem på grunn av Jesus. Men samtidig så er disse ordene så dype at det trengs et mirakel av den hellige ande som virker gjennom den for at mennesker skal komme til tro på den. Slik er det med evangeliet, som er Bibelens hjerte og kjerne, ja, selve kjernen i Guds hjerte. Som en av fedrene har sagt, Guds ord er som et vatten som er så enkelt at et barn kan svømme i det, simme i det, men samtidig så djupt at en elefant kan drukne i det. Så det er andre som vi vet som sier at Bibelen, den motsier jo seg selv. Men de som ser at Bibelen er full av motsigelser, det gjør også en stor feil. For de nedvurderer Bibelen helt og holdent til et verk av mennesker med varierende og inkonsekvente meninger. Det, er jo det som er typisk for mennesker, det er jo at vi mennesker varierer hele tiden i våre meninger, og vi kan være veldig inkonsekvente i våre oppfatninger og meninger. Og mennesker tenker sånn om Bibelen, at det er et verk av mennesker, så gjør de dermed Bibelen til en bok som vi ikke trenger å ha mer respekt for enn andre bøker. For det er klart at om Bibelen er en menneskelig bok som alle andre, så behøver vi ikke vise Bibelen mer respekt enn vi gjør med en hvilken som helst roman, eller for den saks skyld, dagens avis eller dagens tidning. Vi kan synes at noe er bra i den, og vi kan forkaste annet som vi ikke liker. Eller mennesker forsøker å forene det de betrakter som motsigelser i Bibelen ved hjelp av sin lille og bristfeldige fornuft. Og dermed ender de opp med å forneke visse deler av Bibelen, og i stedet overfokusere på andre deler, på sånn sett at det også blir feil. Så uansett hvor man forsøker å løse det påståtte faktum at Bibelen motsier seg selv, har alle disse forsøkene et feilaktig utgangspunkt, nemlig at Bibelen ikke er Guds ord, Guds verbalinspirerede og dermed ofeilbare ord. Om man ikke tror at Bibelen har en guddommelig kjeller, så ender man fort opp med å fastslå at Bibelen er uforståelig, den er selvmotsigende, og den behøver hjelp av oss mennesker. Les forskere, såkalte eksperter, som skal kunne gjøre den forståelig for oss mennesker. Men altså, vi har den overbevisning om at Gud, den hellige ande, står bak hver ord i Bibelen. At Bibelen er Guds ord, og ved dette ordet har den hellige ande fått oss til å akseptere det med en enkel og vanlig tro. Og vi ser at det er en helt unik bok, og alt det den derfor sier, det er nyttig til lære, til tro og til liv. Og det er framfor alt det siste, det at Bibelen er nyttig til livet, som skal være emnet for dette foredraget. Og vi skal se hvor ting i Bibelen, som ofte kan verke selvmotsigende for oss, og svåre for til å forene med hverandre, at det får sin løsning når vi tror at Bibelen er Guds ord, og når vi tar vår egen fornuft og tanke til fange, under Guds ord, ikke over Guds ord, men under det. Vegen mellom två diken, vegen mellom två grøfter. Den greske filosofen Aristoteles, som ni sikkert har hørt om alle sammen, som dog 322 før Kristus, han sa at meningen med livet er lykke. Meningen med livet er lykke. Og han definerte lykke som det en moralisk sjel opplever når den gjør moraliske handlinger. Altså det en moralisk sjel opplever når den gjør moraliske handlinger, det er lykke. Men hva er moral? Ja, det finnes mange moraliske handlinger, sa Aristoteles, og de fleste av dem befinner seg midt mellom två motsatte under på varje sida. Mitt emellan finner vi de moraliska handlingarna. Underna, sa han, det är ofta en överdrivelse. Heter det på svenska? Överdrivelse? Överdrift? Ja, överdrivelse. Eller överbetoning av den moraliska eller rättskaffna handlingen. För exempel så är gavmildhet, heter det på norska? Alltså att du... Vad? Givmildhet eller generositet, det är en dygd som ligger mitt emellan girighet på den ena sidan och slösaktighet på den andra sidan. Så har vi givmildheten mitt emellan. Du ska finna den gyllene medelvägen och praktisera den, och du vill bli lycklig, så tänkte Aristoteles. I teologin så finner vi en slags parallell till Aristoteles tanke om medelvägen mellan två onda alternativ, mellan en överbetoning av en sida med en sanning på bekostning av en annan sida. Många falska läror är resultatet av att man inte har följt den smala medelvägen mellan två diken med sanningen i mitten. Se hur smart, hur klok djävulen är. Ofta går han inte till frontalangrepp på Guds ord. Istället tar han en liten bit av sanningen och förvränger den intill den blir en lögn. Och det gör han för att han överbetonar bara en liten del av sanningen på bekostning av hela sanningen. Och med den lilla biten av sanning som han har fördärvat och som han använder till att göra sin lögn trovärdig, så förför han obevakade själar till falsk lära och till vantro. Han dyttar, alltså han skyver den från den smala medelvägen ned i en av dikerna, antingen på den ena sidan eller på den andra sidan. Och det är inte så noga för honom vilket dike vi faller i, bara vi faller i en av dem. Dette framgangssättet prövde han till och med på Jesus, som vi vet. Då Jesus blev frestad av djävulen i ökenen, så citerade djävulen Bibeln. Han citerade psalm 91, vers 11 och 12. djävulen holdt fram for Jesus den sanningen at Gud lover at beskytte sine barn. Det lover Gud i salmen 91. Han utfordret Jesus til å sette Guds løfte på prov og prøve ved å kaste seg ned fra hørnet på tempelmuren. Om Jesus ville gjøre som djevelen sa, så ville Jesus få se om Gud virkelig holdt sitt løfte. Var Gud trofast mot løftet, så ville ingenting galt hende med Jesus. Han kunne bare kaste seg ut fra muren uten å skade seg. Det var en liten bit av sanning i det djevelen sa. Men Jesus så den forvrengningen av sanningen som lå bakom Satans frestelser. For det første så utelot, altså Satan, han tok bort en viktig del av skriftstellet som han siterade i Psalm 91. Guds løfte i Psalm 91 er at han, altså Gud, vil bevare deg på alle dine veier, på alle dine veier, står det. Utgangspunktet for salmisten er at alle våre veier er i overensstemmelse med Guds ord. Gud lover ikke å hjelpe og bevare oss uansett hva vi går. Om våre veier ikke lenger er hans veier, så har vi ikke løftet om Guds beskyttelse. Han lover ikke sin beskyttelse slik at så at vi kan bare ture fram i synd uten at vi skader. Jesus svar til djevelen var selvfølgelig helt perfekt. Han svarade med å sitere Guds ord sanning i 5. Mosebok 6, vers 16. Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, står på norsk. Vi skal ikke sette Guds løfter på prøve for å se om Gud vil være trofast mot dem. I stedet så skal vi stole fullt og fast på Guds ord og løfter når vi gjør hans vilje og lever i overensstemmelse med hans ord. Tillit til Guds løfte, det er medelvegen. På varje sida av vegen så finns det en grøft, et dike. På den ene siden har vi tvivlen. Tvivlen holder seg bare til en del av løftet. På den andre siden har vi overmotet. Overmotet bruker løftet på et syndigt sätt, som en slags godkjenning til å fortsette med å synde. Det finns många exempel på frestelser till att överbetona ett aspekt på sanningen på ett sådant sätt att resultatet blir falsk lära eller praxis. Några betonar för exempel Guds kärlek så mycket att de förnektar att det kan finnas ett helvete. Gud är ju kärleken. Han fördömer ingen till helvete. Han skickar ingen i helvete. Så är det väldigt många som säger i vår tid. Om Gud är kärlek så kan det inte finnas något helvete. Och de lär att alla till slut vill komma till himlen. Resultatet av denna överbetoningen, kan man säga, av Guds kärlek blir att människor bara kan tänka att de kan leva som de vill utan att kämpa mot synden och frestelserna. För om alla ändå kommer till himlen, varför behöver vi då bry oss om synden? Ja, varför behöver vi egentligen bry oss om att höra Guds ord? Andra faller i det diket att de överbetonar Guds rättfärdighet och makt på ett sådant sätt att de ändrar upp med att sätta en gräns för Guds nåd. Men om Guds nåd har en gräns, hur kan jag då vara säker på att den gäller mig? Att den också täcker över mina synder, min synd och skuld. Ja, om Guds nåd inte gäller alla, kan jag då i det hela tro att den gäller mig? För tänk om jag är bland dem den inte gäller, om den inte gäller alla, Guds nåd. Och resultatet av det här, det blir ovisshet, förtvivlan. Samvete vill inte ha några problem med att övertyga oss om att vi på grund av våra onda gärningar, vi har inte förtjänat något annat än Guds fördömelse och vrede och inte alls Guds nåde. Det enda alternativ for dem som ikke tror på Bibelens lære om at frelsningen helt og holdent er av nåd for Kristi skyld, er da det dike som innebærer at det måtte finnes noe i meg som oppfyller det som Guds nåd og Kristi fortjenester ikke kan oppfylle. For om Guds nåd og Kristi fortjenester ikke er nok til min frelsning, ja, da måtte jeg jo tillegge noe av meg selv. Ja, av meg selv. Jeg måtte selv på et eller annet sett fortjene frelsningen. Eller for å si det på et annet sett. Kristus har gjort min frelsning mulig. Nå måtte jeg avslutte jobbet. Både diken er virkelig farlige. Antingen faller jeg i fortvilen, eller jeg faller i egen rettferdighet. Og både er en fare for troen. Både står imot troen på Guds nåd i Jesus Kristus. Så det finnes altså en medelveg mellom disse to falske lærerne. Den ene som overbetoner, eller vi kanskje skulle si forvrenger Guds kjærlighet og nåd, på et sådant sett at han gjør den om til en tillåtelse til at synde, og den andre som overbetoner eller forvrenger Guds rettferdighet og helighet, på et sådant sett at den setter en grens på Guds nåd, og gjør frelsningen om til noe som jeg selv måtte oppnå med egne gjerninger eller fortjenester. Begge, altså både to falske lærerne, beror på at man tar en del av Guds ords sanning og holder den fram på bekostnad av hele sanningen. Både lærerne driver mennesker i antingen den ene eller andre grøsten. Sanningen som befinner seg midt imellom dem er at vi ikke behøver tvile på vår frelse. Varfor ikke? Fordi Kristus har gjort alt for oss. Sanningen er at vårt liv som kristne ikke består i at fullføre eller komplettere en ufullstendig frelsning som Kristus bare har påbørjet, men ikke fullført. Nei, vårt liv som kristne, det er som et takknemlig svar på den frie nådens gåva som vi har mottaget ved troen på Jesus Kristus. Vårt liv som kristne går på den smale medelvegen, midt mellom två djupa grøfter. Å falle i den ene eller andre grøften, det er farlig fordi det truer, det hoter vår tro. Jesus selv formaner oss å ta dette alvorlig når han peker på hvor lett det er å falle antingen i den ene eller andre grøften. Han sier: gå inn gjennom den trange porten, for vi er porten, og bred er veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den, sier han i bergspredikken. Hva er så årsaken til at så mange mennesker faller i en av grøftene? Ja, årsaken er at de lysner til sin fornuft, og de låter fornuften få avgjøre i stedet for Guds ord. Fornuften, ja, den er en stor gåva som Gud har gitt oss. Og Gud vil at vi skal anvende denne dyrbare gåvan i vårt daglige liv. Hele livet, hver dag skal vi anvende vår fornuft. Vi skal anvende den når vi avgjør hur vi skal anvende våre pengar, hur vi skal finne oss en ektemake, uppfostra våre barn, välja arbete, utføre arbete och så vidare. Utan att vi använder förnuften så vill livet vårt ganska fort bli oordentligt och kaotisk. Några gånger ser vi om vissa människor att de brukar inte hodet, att de använder inte huvudet. Kanske det heter så på svenska också. Använd huvudet, säger de. Bruk hodet. Och det vill säga att de handlar ofta utan att tänka sig om i förväg. De tänker inte på vad resultatet av deras valg och handlingar vill bli. De har ingen evne til å se lenger enn akkurat i øyeblikket. De lever i nuet, som vi sier. De er dårlige til å planere. Og selv om resultatet ofte blir dårlig, så lærer de aldri. De fortsetter å leve som før, uten å anvende sitt fornuft, uten å anvende hodet. Så det er viktig med å anvende fornuften, altså, i vårt liv. Fornuften er ikke noe som vi som kristne skal slutte å anvende. I vårt andlige liv og i teologien så finnes det også en rett bruk av fornuften, en rett anvending av fornuften. Vi anvender den når vi studerer skriften. Vi anvender den for eksempel når vi sammenligner ulike skriftsteller med hverandre for å finne ut alt det Gud har sagt om et visst emne. Vi holder ihop, vi leser litt her, vi leser litt der, og ser som handler om samme sak, så holder vi ihop det, og så gjør vi en liten utlegging av det. Alle dogmatikere som har funnet, har jo anvendt sin fornuft for å holde ihop det skriften sier om ulike emner, og gjøre en troslære ut av. Katekesen er et godt eksempel på det. Og vi anvender fornuften når vi skal lære oss grunnspråken som Bibelen er skrevet på. Vi anvender den når vi skal overføre sanninger i ordet på konkrete situasjoner i livet. Mange av de store kirkefedrene og lutherske teologene, de anvender fornuften på et rett sett. Vi kan tenke på kirkefedre som Athanasius, som kjempet mot, som vi vet, den falske læren om Kristus, de som fornekte at Kristus er sann Gud. Eller vi kan tenke på Augustin, eller den store lutherske reformatoren Martin Chemnitz, som er en av forfatterne av Konkordieformen, det lutherske bekjennelseskriftet Konkordieformen. De har jo sagt at Martin Chemnitz hadde ikke den andre Martin kom, så hadde ikke den første Martin, altså Luther, blivit stående. Martin Chemnitz var jätteviktig för vidareföringen av den lutherska reformationen. Och alla de här använder förnuften på ett rätt sätt. Vad är det då som är problemet med förnuften? Den här så stora och goda och nyttiga gåvan som Gud har givit oss. Varför är det så att förnuften som är så nödvändig för oss i vårt dagliga liv ändrar upp med att lura oss ut i en av gröftene längs vägen? Svaret er ganske enkelt. I Guds rike skal fornuften være en tjener, men Guds ord skal være Herre. Altid. Tjeneren må aldri tillates å gjøre seg til Herre. Den må forbli en tjener og en hjelper livet ut. Vår fornuft er mellertid blitt ødelagt eller forstørret av syndefallet. Selv om fornuften gjør en viktig nytte for oss, så er den nå, på grunn av fallet, ikke nøyd med bare hva den tjener. Den vil være Herre. Den vil avgjøre saker som den ikke har forutsetninger for å avgjøre. Dette så vi redan i Edens trädgård. Eva lot fornuften få styre over Guds ord. Satans løfter, de verket jo så fornuftige. Han lovet at mennesker skulle få samme visdom som Gud. Og det kunne gjøres både fornuftig og riktig ut at menneskene skulle få samme visdom som Gud. Menneskene skulle faktisk bli enda litt bedre enn de var i skapningen. Gud hadde skapet menneskene ikke helt fullkomlige. Det lå liksom under djevelens frestelse. Om menneskene ville lystne på honom, så skulle det bli enda litt bedre enn de var i skapelsen. Enda mer lik Gud. De skulle få samme kunnskap om Gud, lovade Satan. Dermed ble Evas fornuft forført. I dette tilfellet var det bare en grøft, et ikke. Og den var djup, virkelig djup. Og Eva falt hodestøps ned i den ved å følge Satans ord i stedet for Guds ord. Hun falt i synd. De forkastet troen og gjorde sin fornuft til herre over Guds enkle og klare ord. Men når fornuften ble gjort til herre og Guds ord til tjener, altså tvertom av hva det skulle ha vært, så er dette det samme som at vantroen har overtaget. Og vantroens fryktelige konsekvens er den andlige død. den andlige død. Etter Adam og Evas fall så er det lite som har endret seg. Satan han fortsetter at forføre oss mennesker ved å få oss til å gjøre fornuften til Herre over Guds ord. Det er få vranglærere, miljølærere, om noe i det hele taget, som ikke har som årsak at fornuften har blivit misbrukt og gjort til Herre over Guds ord. Paulus han så konflikten mellan den fallna fornuften og Guds ord. Aller tydeligst kommer denne konflikten fram i læren om at vår frelsning helt og holden, altså 100% er et verk av Jesus Kristus på korset. Vår frelsning er helt og holden et verk av Jesus Kristus på korset, så som det åpenbart i Guds ord. Det er ingen lærer i Bibelen som djevelen hater mer enn denne. Alle hans angrepp på resten av Guds ord har egentlig som mål å rive ned denne sentrale sanning om vår frelsning. Paulus han så dette og han skrev i 1. Korinterbrev kapittel 1. For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet. Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen vi forkynner. Og i resten av det første kapitlet i 1. Korinterbrev så fortsetter apostelen med å vise hur evangeliet er en dårskap for den fallende fornuften og for alle de som lar fornuften få det avgjørende ord i andlige ting, som låter fornuften få være herre og ikke tjenere. Men det betyder ikke at Paulus ikke använder fornuften sin rätt. Han viser det her for eksempel mycket tydligt i hur han byggde upp Romarbrevet. I Romarbrevet, som er et fantastisk uppbyggt brev, väldigt planmässigt uppbyggt, så lägger han fram kristendomens centrala sanning. Det gör han självklart under ledning och inspiration av den helige ande. Han gör det i en perfekt logisk orden. Och han underbygger den på ett förnuftigt sätt. Men när förnuften önskar att ta över ledningen och sätta sig till herre över Guds sanningar, så placerar Paulus förnuft på sin rätta plats. Ett gott exempel på detta är Romarbrevet 3, vers 5-8. Först skriver Paulus i vers 5: Men dersom vår urätt framhäver Guds rättfärdighet, vad ska vi då se? Lägg märke till spörsmålet. Frågan: Men dersom vår urätt, alltså vår synd, våra onda orätta handlingar, framhäver Guds rättfärdighet, alltså att Guds rättfärdighet blir större, blir mer framhävd om vi syndar, vad ska vi då säga? I verset innan så har han slått fast att Gud talar sant, men värt människa är en lögnare. Gud har alltid rätt. Han är alltid rättfärdig. Med oss människor är det motsatt. En logisk konklusion av detta är att vår urätt och vår lögn framhäver Guds rätt och rättfärdighet och sanning. I vers 7 säger han att min lögn enda klarare visar att Gud talar sant och detta blir till Guds ära. Men så frågar förnuften i vers 8: Skall vi inte då lika gott göra det onda så det gode kan komma? Det är förnuftens fråga. Eller förnuftens lösning på det. Med andra ord, varför kan vi inte lika så gott fortsätta att synda? För då blir det bara ännu tydligare att Gud är ju god. Vi framhäver Guds godhet och rättfärdighet med att visa hur syndiga vi är. Och det blir ju till Guds ära. Tänk på förnuften. Eller som han säger i vers 5: Är inte Gud urättfärdig mänskligt talt? Mänskligt talt. När han lade vreden ramme oss. Hva er det som har hendt her? Jo, den menneskelige fornuften har overtatt førersetet og vil sette seg doms over Guds dommer. For Paulus er det bare en ting å gjøre, nemlig å avvise den menneskelige fornuftens argumenter direkte. Slett ikke, sier han i verset. Jeg vet ikke om det heter så på svensk, men det er ganske sterkt på norsk. Overhovedtaget ikke. Slett ikke. Menneskens fornuft har overtrådt sin grens dersom den vil sette seg til doms over Guds dommer og handlinger. På så vis setter Paulus fornuften på sin rette plass. Han kjenner den smale medelvegen mellom på den ene siden forakten for og neglisjeringen av fornuften som en Guds gode gåve, og på den andre siden opphøyelsen av fornuften til å stå over Guds ord og Guds ord sanninger. Luther, han verdsatte også fornuften høyt som en stor Guds gåve når det gjaldt verdslige og jordiske ting. Men liksom Paulus så han all den skade som en feil bruk av fornuften hadde påført kirken, og dermed sjelene. Så stor var denne skaden som opphøyelsen av fornuften over Guds ord hadde medført, at Luther kalte fornuften for djevelens egen hore. Før reformasjonen så var det vanlig at teologene kjente bedre til Aristoteles enn Paulus. Det var mye vanlig at en teolog hadde mye mer kunnskap i Aristoteles enn i Paulus. Det gjaldt også Luther selv. Aristoteles kjente selvklart ingenting til Guds åpenbare ord. Han levde jo før Kristus, som vi sa. Og for Aristoteles var det fornuften, så var fornuften som en drottning, ja til og med som en gud. På Luthers tid var det vanlig å anvende Aristoteles sin fornuftspreglede filosofi på Bibelen, så at alt Bibelen sa ble presset inn i Aristoteles tankesystem. Og resultatet var at det kyrkan lærte ofte appellerede til den fallende fornuften, men motsa apostlenes og profeternes ord. Vi kan også gå med på at Aristoteles var lysende på områder som gjaldt fornuften, og kanskje er det ingen som på de områder som ikke har med troen å gjøre, anvendte fornuften så duktig som Aristoteles gjorde. Han er en duktig filosof, mye logisk, mye fornuftig i sin tenkning. Men hans intelligente og fornuftige tenkning kan overhovedtaget ikke anvendes på evangeliet. Dersom fornuften vil sette seg til Herre over Guds åpenbare ord, så er den ikke lenger et lys. Et ljus, fornuften. Mykje av det Luther skrev er riktet mot nettopp denne felaktige bruken av fornuften. Dette gjelder både det han skrev mot påvedømme og mot andre reformatorer, som for eksempel Zwingli, som nok ville kvitte seg med påven, men ikke med fornuften. Luther, han arbeidet lenge og intenst med å rense undervisningen ved universitetet i Wittenberg for Aristoteles filosofi, og ersette den med det enkle og klare Guds ord. Luther forstod at så lenge som kurser i logikk og filosofi dominerer ved de teologiske fakultetene, i stedet for studier av Guds ord, så ville prester, og dermed også lekmenn, fortsette å falle i fornuftens mange grøfter. Så han innførte dermed at studiet i logikk og filosofi skulle underordnes skriftens autoritet. Når Gud taler i sitt ord, må fornuften si amen, enten den vil eller ikke. Det finnes mange grøfter som man kan falle i om man låter fornuften styre i andlige ting. Mange av dem er veldig subtile. Man kan lett falle i dem om man ikke er på vakt og hele tiden låter Guds ord få være Herre i ens liv. For noen av dem har Satan gjort så osynlige at det er fort gjort å falle i dem. Andre har han gjort så synlige og attraktive at det er lett at frestes av deres tilsynelatende fine og fromme ytre og glemme farene. Andre igjen har Satan gjort så grove og tydelige att det är svårt att förstå hur så många likväl inte ser hur falska och bibelstridiga de är och faller i dem. Låt oss bara nämna några få av de här grova exemplen. Det är sådana hållningar som inte har en gång ett litet frö av sanning i sig, men som går totalt emot skriften. Välkänd är kanske den om tyven som tänker som så att han behöver det han stjäler mycket mer än den rike som han stjäler från. Och därför är det ju rätt. Därför kan det inte vara galt att stjäla. Eller två som lever tillsammans utan att vara gift. För vi älskar ju varandra. Och hur kan det då vara galt? Frågar man. Vi älskar ju varandra. Kärleken, den står väl överallt. Ja, ni känner de tankarna. De är väldigt vanliga i vår tid. Också i lärofrågor så finns det falska läror som är gröftade och överhuvud inte finns någon sanning i. Med hjälp av förnuften så blir Guds ord totalt negligerat. Man hävdar att det Guds ord säger i vissa saker inte är tydligt nog eller tillräckligt nog. Så därför måste vi själv, utifrån vår egen förnuft, förklara och tolka och på den måten utforma våra egna läror. Ett typiskt exempel på detta är när Jesus i nattvardens institution säger: detta är mitt legeme, detta är mitt blod, gitt och utgjort för dig till syndens förlåtelse. Förnuften är inte nöjd med ordet som det står skrivet, men de måste tolka och förklara dem så att vi kan göra dem förståeliga. Förnuften säger ordet självfølgelig inte var ment som de står. Jesus måste ha ment att brödet och vinen i nattvarden är symboler som representerar hans kropp och blod, som ett en bild eller symbol på hans kropp och blod. Och Jesus kan inte ha ment att nattvarden faktiskt räcker oss förlåtelse för synderna, liv och frälsning, själv om det är precis det han faktiskt säger. Den enkla sanningen att Jesus verkligen menade det han sa, den avvisar förnuften som obegripligt och därmed osann. Den sätter Guds ord sanning till side. Den motsäger och förvränger det under däck av att vilja tolka det så det blir förståeligt och acceptabelt för människor. Och på det sättet så gör förnuften sig själv till herre i kyrkan. Men när förnuften har blivit herre i kyrkan, så blir samtidigt syndaren fratatt all den tröst som evangeliet i ord och sakramenter kan ge. För vem kan väl tro på en frälsare som egentligen inte menar det han säger? Vem kan den tro på en frälsning som är så otydligt och oklar i skriften att det bara är vid hjälp av förnuften att vi kan begripa det? Andra gånger blir Bibelns ord rätt och slett bara ignorerat och avvist som irrelevant, som gammaldags, utdaterat, inte gällande för vår tid. Välkänt här är Paulus ord om dem som lever i homosexuell synd. Människans förnuft sätter sig till doms över Paulus och säger att han vet nog inte vad han talar om, eller han var bara ett barn av sin tid. Så att han så därför inte gäller vårt. Man sätter bara ett tjockt streck över det Paulus har skrivit. Några gånger är emellertid förnuften mycket mer smart än att angripa Guds ord direkt. Den låtsas som att den önskar att försvara en sanning i Guds ord för att kunna förkasta en annan sanning. Det verkar som den vill rädda oss från att hamna i den ena gröften. Det leder oss i gröften på den andra sidan. Så övertygade för exempel Calvin och hans efterföljare att det skulle försvara sanningen om Guds allmakt, Guds rättfärdighet och Guds auktoritet. Och då Calvin försvarade sin lära om att Gud utvalde några människor till förtapelse, så var det precis med hänvisning till Guds allmakt och Guds suveränitet. Det är rätt att Bibeln lär att de som blir frälst har Gud alene och tackar för det. De som blir frälst är det Gud alene som ska ära för. Bibelen säger tydligt att Gud har utvalt dem från evighet av och har sörjat för att de får höra hans ord, att de tror hans ord och att de sätter sin lit till Kristus alena. Men Bibelen lär samtidigt att de som förkastar hans ord och går evigt förlorat, de har bara sig själv att skylla för det. Dessa två sanningar vill inte Gud att vi ska blanda ihop. Istället så vill han att vi ska fasthålla båda lärorna. Det liker inte förnuften. Det tycker inte förnuften om. Det gjorde inte Calvin heller. Istället för att böja sig för Guds ord så satte han sin förnuft över ordet och lot förnuften få avgöra det till synlaten oförklarliga. Och därmed så inte Calvin upp med sin falska lära som vi känner till om den dubbla utkårelsen eller predestinationen. Det vill säga att Gud har utkårat utvalt några till frälsning och andra till förtappelse. En annan lärare, Arminius, som kom efter Calvin, han menade att läraren om den dubbla utkårelsen var en fruktansvärd lära. Gud hade inte utvalt någon till att gå förlorad, sa Arminius. Och det hade han ju rätt i. Gud har inte utvalt några till förtappelse. Gud vill ingen syndare stöd, säger Bibeln. Men istället för att följa den gyllene medelvägen mitt emellan de två gröften så hamnade Arminius i gröften på den andra sidan. Han följde sin förnuft och försökte förklara varför några blir frälsta och andra icke. Arminius och många som har kommit efter honom, de menade att det var upp till oss att avgöra om vi skulle bli frälsta eller inte. Om vi skulle tro på Jesus eller inte. De förnekade det Bibeln säger om människans naturliga syndafördärv. Att människan är född med synd, en fiende till Gud. Och att vi därför är utav stånd till att göra gott i Guds ögon. Arminius och andra, de lärte istället att vi blir fött antingen neutrala eller kanske grundläggande goda med en iboende ämne till att medverka till vår egen frälsning med vårt eget val och vår egen vilja. Av naturen kan vi till en viss grad säga ja till Gud. Och därmed gjorde det tron i det minste till en viss grad om till ett verk av människan istället för det Bibeln lär om tron, nämligen att den är ett verk av den helige ande med evangelisk kraft i ord och sakrament. Den här läran brukar vi kalla för synergismen, det vill säga att den naturliga människan i större eller mindre grad kan samarbeta med Gud om frälsningen. I dessa exempel prövar förnuften att hjälpa vår tro. Men istället för att leda oss på den smala medelvägen så driver den oss ut genom gröfterna. Om vi följer förnuften i andliga saker så leder den oss till tvil, förtvivlan, vantro, förtappelse. Den som till exempel följer Calvin i hans lära om den dubbla utkårelsen, han måste rätta blicken mot sig själva för att få visshet om att han verkligen är utvald av Gud till himlen och inte till helvetet. Kanske upptäcker han i sig själv något gott, en god gärning, en god tillböjlighet som han kan ta som ett tecken på att han är klar för himlen. Säger jag, ja, jag är inte så värst. Jag måste vara på väg till himlen. Eller alla frestelserna han möter i livet och alla fallen i synd, hela syndaskulden som ligger tom på hans samvete, övertygar honom att han nog helt säkert inte är på väg till himlen, men tvärtom på väg till helvete. Så på grund av förnuftens resonemang faller han alltså antingen i egen rättfärdighet eller i hjärnens rättfärdighet. i egen rettferdig og hjernens rettferdig, eller i dyp fortvilelse. Og både at alternativen er skarpe motstandere av troen på Kristus og hans fortjenester. Det som følger Arminius i hans synergism, måste bygge sin trosvisshet på at de har taget den rette avgjørelsen. Som regel måste de også kunne peke på et bestemt tidpunkt i livet då de bestemte sig for å bli en troende og valde Jesus. Eller om de måste hela tiden kjenne efter om de virkelig er troende, at de tror nok, at troende att tron är av den rätta kvaliteten och så vidare. Och kan de inte vara säkra på att de har tagit den rätta avgörelsen för Jesus eller att tron deras är god nog, så vill de hela tiden måste tvivla på om de verkligen vill bli frälst på den yttersta dagen. De vänder blicken inover mot sin egen tro eller brist på tro. Fokuset blir hela tiden på dem själva istället för på Kristus. De tror på sin egen tro istället för att tro på evangeliet i Guds ord. Ett ord som aldrig rockas eller sviktar, ett ord som står fast även om himmel och jord förgår. Och så här är det förnuften som leder människor bort från ordet, bort från den smala medelvägen, ut i gröften på den ena sidan av vägen. I motsetning til Calvin og Arminius, så var Luther helt tydelig og klar på at mange av lærerne i Bibelen gir den fallende fornuften problem. Bibelen er ikke alltid fornuftig, det vil si så at den fallende menneskefornuften kan fatte den. Men Luther sa: når noe i Bibelen er i strid med min fornuft, tar jeg ganske enkelt av meg min doktorhatt og antar at den hellige ånd, som er skriftens egentlige forfatter, er litt smartere enn doktor Luther, sa han. Luther gikk på den smale medelvegen som Bibelen staker ut. Det er bare denne vegen det undervises om på steder som Johannes 3,16, Romerbrevet 1, kapitel 1 til 8, 2 Korinterbrev kapitel 5, Efeserbrev kapitel 2, og så videre. Disse og mange andre steder i Bibelen tar bort både egenrettferdigheten og fortvilelsen, som er resultatet av Calvins og Arminius forsøk på å resonere efter fornuften. For Bibelen får oss ikke til å rikte blikket mot oss selva, og se om vi har den rette troen, eller om livet vårt er godt nok, eller om vi har taget det rette valet. Men Bibelen får oss til rette blikket mot Jesus Kristus, frelseren vår. Den viser oss at han alene er vår frelser, at han alene er vår trøst, at han alene er den vi kan bygge vår tro på. Guds ord alene kan skape denne troen og tilliten i våre hjerter. Guds ord alene kan lede oss trygt fremover på den smale medelvegen, den veien som gir liv og som bringer oss til sist til himmelen. En lærer som bygger på Guds ord alene og ikke lar fornuften få lede oss ut i grøften, gir all ære til Kristus. Og en sådan lærer kan alene gi sann trøst til ungene syndere. Fornuftens svar gir oss ingen trøst når det gjelder våre synders forlåtelse og det evige livet. Fornuften lurer oss bare bort fra Guds ord. Og om vi ikke passer på og ser opp for disse grøftene som fornuften vil lure oss ut i, så kan vi lett falle i dem. Så derfor vil vi hele tiden holde oss til Guds ord. Det var det Jesus selv lærte oss. Han advarte oss mot grøftene, og han formante oss med disse ordene: jeg er verdens lys. Jeg, ikke fornuften, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Hvis dere blir i mitt ord, ikke i fornuftens ord, er dere virkelig mine disipler, sa han. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Amen.